Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Podplay.
Hej och hjärtligt välkomna till podcasten Mord mot mord tillsammans med Karin Londré och Anna Sandell.
Ja, här är vi. Och här är vi. Vi trygga vänner som hörs varje vecka. Perfekt. Anna, vet du vad? Nu närmar det sig. Nu närmar det
sig. Jag tänkte på det idag. Det är inte ens 2 veckor kvar.
Va? Skojar du?
Nej. Oh. När vi släpper det här så är det den 14:e. Okej, okay,
det är absolut det är 2 veckor.
2 veckor kvar.
Vi släpper det här på en onsdag.
Okej, okay, sen... det är på en söndag. Men okay, det är ungefär 2 veckor kvar.
Till vad?
Tills vår livepod i Göteborg på Lisebergsteatern. Kom och se oss där och stötta oss i den här otroligt läskiga men också roliga stunden.
Det var ju väldigt skoj. I Stockholm.
Det var väldigt skoj.
Det var väldigt, väldigt skoj. Och jag tänker typ att nu, Stockholm, din hemstad, där var det lite upp till bevis för ditt gäng kan man säga. Göteborg är det ju lite grann upp till bevis för mitt gäng.
Ja, du rallied the troops nu alltså.
Ja, vi måste visa Anna vad som gäller, helt enkelt.
Vad som är Sveriges framsida och vad som är Sveriges baksida.
Exakt, verkligen.
Är det så du menar? Kom igen, Göteborg. Alltså. Bring it on.
Japp. Kommer bli jättekul och jättespännande och fruktansvärt som vanligt. Ståpålaget.se/mord mot mord.
Ja.
Där finns biljetter.
Där finns biljetter och vi kan väl inte sticka under stol med att vi kommer ladda upp genom att åka attraktioner på Liseberg.
En och annan attraktion kommer att åkas. Mm. Det är ett som är säkert.
Det ser jag typ nästan lika mycket fram emot.
100%. För det jag tänkte på, det som är ganska bra, är att om man har, det är ju verkligen inte säkert att det kommer vara så här. Men om man har tur så kommer det kanske finnas några biljetter kvar vid löning. Den 25. Så att man kan köpa sin sista minuten.
Den 25:e smäller det. Då finns det.
Det här Uggla menade då var ju alltså att man köpte livepodsbiljetter. Det är ju en ganska missförstådd låt kan man
precis,
säga.
Precis, man tror att det är något helt annat.
Just, man tror att det handlar om att vara kung i baren. Men
det kommer ju också finnas en bar.
Just det, där man kan vara kung.
Där man kan vara kung.
Säkert.
Tror jag.
Det tror jag också. Finns det en bar?
Jag kommer...
Vi vet inte.
Ja, vi vet inte. Vi har aldrig varit där.
Vi har aldrig varit där, men vi längtar. Ja. Så, vi ses där.
Det gör vi. Det ska bli kul.
Hej!
Det ska bli kul. Hej!
Men du,
annars då?
Jag har jobbat min allra första jobbdag efter min föräldraledighet idag.
Ja, men gud, det var idag. Jag frågade inte ens. Nu får du berätta då i livesändning, som inte är livesändning. Hur var det?
Det var... Till att börja med ska jag berätta för dig att mitt ansikte är ett haveri just nu.
Åh nej, det tror jag inte på i och för sig. Men åh nej.
Du vet hur det är. När det kändes som att vet, när man ska ta skolkort, skolfoto.
Ja.
Då är det alltid någon skit som dyker upp.
Alltid någon skit.
Ja. Ska jag berätta för dig att det var inte bara en skit som dök upp. Det var, här kommer innehållsförteckningen, mitt ansikte.
Okay, spännande.
9 maj 2022. 2 stycken finnar. Alltså jag har inte haft en enda finne sedan jag födde ett barn. 2 stycken. Och du vet också typ så konstiga. Alltså du vet att de ser med, man bara, vad är det där för konstig fläck typ? Alltså du vet att de är liksom off typ.
Jag fattar.
Ja.
Sen, I feel you. I feel your pain.
Gick jag in i en hylla. Så jag har liksom ett jack i pannan. Som nu har liksom börjat läka så att det också bara ser ut som en liksom torr, en torrlagd finna, om du fattar.
Jag fattar.
Alltså, det var inte, man skulle kunna tro att det här skulle vara lite så Harry Potterskt. Det var det inte.
Verkligen.
Det var torrlagd finna. Men sen har vi grädden på ansiktsmoset. Munsår.
Åh nej.
Och det är något med munsår som gör att man känner sig så jävla ofräsch.
Alltså peppar, peppar, jag har faktiskt aldrig haft det.
Va?
Men jag kan verkligen relatera.
Jag kan verkligen relatera. Nej, det kan du inte.
Jo, för att flera personer i min närhet har det. Nej. Alltså, jag ska inte hänga ut. Nej. Jag ska inte hänga ut här nu. Men när jag var på språkresa så fick min bästa kompis herpes för första gången. Och det var alltså hela hennes ansikte. Och jag tyckte så synd om henne, för att det var verkligen... Hon bara, är det någon som har lite vatten? Och alla bara, nej tyvärr, det är slut. Och gömde sina flaskor bakom ryggen.
Nej. Och jag vill vara tydlig med att du kan inte alls förstå hur det här känns, eftersom du precis berättade om någon annan som alla, och inklusive du. Det var inte som att du erbjöd din vattenflaska erkänd.
Nej.
Men det finns ju någon sån, du vet, en sån typ saying om att så 80% av alla människor har herpes.
Och framförallt kvinnor, tror jag, att det ligger så latent.
För det känns ju väldigt mycket som någonting som typ en typ tonårig kille säger typ att han ändå vill hångla. Förstår du vad jag menar? Att han är lite så tveksam. Han är lite tveksam. Han bara, vet att 80% av alla svenska folket redan har herpes? Redan. Ja, så du kan lika gärna köra på. Det låter,
men
så
det hade ju du. Nej, hade aldrig, så... du hade aldrig hånglat med honom. Eftersom du tycker det var så ofräscht. Jag kanske
uppenbarligen har jag ju det, eftersom jag har ett munsår. Nej, och nu ska jag berätta för dig what added insult to injury i den här situationen. Okay. Som var då att jag i morse, klockan, jag var ändå ute i god tid på väg till mitt arbete. Det kändes mysigt och var ute i liksom, det kändes lite grann som när man var liten och skulle gå till skolan när det var nästan sommarlov. Sån känsla var i luften i morse, tycker jag.
Ah,
men sån känsla var det inte när jag gick in på ett apotek för att köpa såna plåster. Till såna munsårsplåster typ. Och det var en praktikant där. Det stod på det stod typ så praktikant Kurt typ på hans namnskylt. Och så var det, alltså jag gick och hämtade de här jävla plåsterna, gav till honom. Du vet, man är lite så här skamsen typ. Det känns jobbigt, det är som att man ska köpa kondomer för facet typ. Och så han bara, tittade han på mig, han bara, ja du, det behöver du. Så bara skrattade han åt mig.
Åh gud.
Så började min arbetsdag. Med att jag blev hånad av en på apoteket. Utöver min totala kollaps i ansiktet, så måste jag ändå säga att det var mysigt liksom. Det var roligt och härligt att vara tillbaka. Jag har känt mig lite identitetslös det senaste. Det har känts konstigt att vara så himla mycket typ i andras ögon, typ bara någons mamma och någons fru.
Jag vet.
Alltså på ett sätt som jag fick en himla stress av. Att man liksom inte finns till för sig själv, utan man bara finns till för sin man och sitt barn typ i andras ögon. Det är ju inte ens, vill jag vara tydlig med, i min mans ögon som det är så. Men liksom i samhällets ögon. Att det typ känns som att folk liksom tycker att typ Marcus, han kan nog bara jobba på, så kan jag ta hand om barnet typ. Det känns väldigt deppigt. Så därför känns det jätteskönt att liksom vara... sätta på mig riktiga kläder och gå till jobbet.
Men alltså, nu är du i typ den lyxigaste perioden. För att nu har du liksom en jättegullig bebis och en jättegullig man. Som han bara tar hand om den här jättegulliga bebisen. Och du kan liksom bara do you all the way.
Jag glider in, jag blir en sån liksom bara så skojemorsa som glider in och
men typ. Nej, men alltså jag tyckte att det var så himla skönt att vara så här, åka till jobbet, vara en vuxen människa och liksom kunna fokusera helt på jobbet. Och sen fokuserar man helt på sitt hem och sitt barn och sin respektive och sånt när man är hemma. Men just att slippa ha så här split focus och också som man har sen, kanske lite mer när båda jobbar. Och sen också det som du kommer ifrån nu, när man bara är så här, okej, jag har bara vikt lite tvätt här idag och typ lekt med Sigrid. Alltså att man liksom får det bästa av två världar.
Japp. Jag tänker att jag förstår vad du menar och att jag verkligen, det låter ju toppen verkligen. Väldigt lyxigt.
Det är toppen.
Så att, så att jag tror att det ska nog gå bra det här.
Kul!
Ja. Hur mår du?
Jag mår jättebra, tack. Jag mår... ju fler gånger man säger desto mindre tror alla som lyssnar på det.
Nej, men det är bra. Det är jättebra.
Jag mår bra faktiskt. Vi har typ i helgen fått undan de sista kartongerna i vår lägenhet. Då har vi för sig en hög med väldigt mycket böcker och sånt som står i en hörna. Men nu är alla kartonger borta. Det kommer ju antagligen att vara det fram tills vi har fixat med bokhyllor sex månader.
Ja.
Men så nu liksom, det känns som att det liksom
inbott.
Kommer börja trilla på plats här snart.
Ja, mysigt. Det glädjer mig.
Ja. Mm. Och så är jag väldigt glad att vi äntligen ska få vår riktiga köksbänk. För att vi har ju haft MDF-skiva nu i 6 veckor. Så att den är ju inte så fräsch.
Är det bara en planka? Jag vet inte vad det betyder, det du sa.
Ja, det är en sån liksom...
plywoodskiva.
Ja, den är liksom så här, det är trä, fast det är fake trä typ, om du fattar. Men den blir så här luddig när man torkar en trasa på det typ.
Mm.
Det är jätteäckligt.
Så du är glad för en bänk?
Jag är jätteglad för en bänk.
Jag förstår det.
Tänk vad man har ändrat, vad man bryr sig om här i livet.
Tänk vad glad du var för något helt annat nyss.
För bara några år sedan. Alltså,
skinnbyxor?
Typ ja, det med.
Men det är du fortfarande glad för?
Berätta det när jag hade på mig mina skinnbyxor när jag var i London. Och så satte jag mig på en sån här baby wipes förpackning. Vilket i sig var liksom skämmigt, för det var på en restaurang. Så det lät så här, puff! Och sen blev jag helt blöt i rumpan. Det var verkligen så. Fast prutten var bara liksom en liten bomb. För att det liksom lät, du vet, som när man smäller en plastpåse. Och så var... Ja. Men så blev jag helt blöt i rumpan för att den här liksom vätskan som wipesen var liksom bara så verkligen flög ut. Och alltså, jag känner mig väldigt tveksam till att använda någon sådana nu på barn, för att det så luckrade upp mina skinnbyxor.
Nej.
I rumpan. Jo. Det var helt sjukt. Så nu kan jag typ bara ha skinnbyxorna om jag har något långt över ovantill.
För de är liksom genomskinliga.
Typ, fast eller det är liksom,
de är
ett annat material.
Som din bänk.
Men precis, så jag är inte så glad för de byxorna längre.
Nej, jag förstår. Men då kanske du blir glad för ett par nya skinnbyxor i framtiden.
Kanske. Nej, men så det är bra, måste jag ändå säga. Och jag ser så himla mycket fram emot vår helg i Göteborg. För att... det ska också bli så, jag kommer ju åka ner solokvist då. Så jag ska också se fram emot att så här, kanske gå i en butik själv.
Ja, det får du göra.
Alltså sådana saker. Mm. Du får gärna följa med. Men jag menar liksom
jag,
utan att dra en vagn.
Ja,
helt
men,
själv.
Det
alltså, jag vill verkligen vara helt själv.
Oh, vi ska bara, det kommer bli så mysigt. Det kommer bli så jävla mysigt.
Ja, det ska bli så mysigt.
Men du, har du sett något, läst något, hört något?
Jag började titta på... en grej på Netflix som hette typ Sensa, tror jag, som handlar om en sydafrikansk fotbollsspelare som blev mördad. Den verkar jättespännande. Jag somnade för att jag var så trött. Men den ska jag fortsätta titta på. Jag tänker ändå ge den som ett tips. Mm. Och jag sålde in den här hemma som att det kombinerade två av våra intressen.
Så bra. Så smart.
Mm. Mm. Du då?
Vi började kolla på dramatiseringen av The Staircase.
Ooh.
Som jag kommit på HBO.
Hur är det?
Colin Firth spelar han Mike Peterson.
Alltså, vad tog han vägen? Alltså, han var
Colin
ju...
Firth.
Vänta nu. Jag tänker på han andra, som också heter Colin.
Ja.
Som var så här snygg, du vet.
Känns lite irländsk, eller?
Så bad boy,
Colin
Farrell. Farrell. Mm. Okej, jag blandade ihop. Okay. För vart tog Colin Farrell vägen? Han var ju så... han var ju så i ropet. Och sen så bara gjorde han den där filmen The Phone Booth. Och sen så var han never again seen.
Du kanske har svaret på din egen fråga.
Ja, ah, okej.
Okay. Han är okay, stuck in the phone booth. Colin Firth är spelar Mike Peterson.
Ja, honom gillar man ju. Mm.
Och det är ju ett problem. För att jag tror att...
för man gillar honom för mycket.
Man gillar honom så jävla mycket. Och jag tror typ att alltså Mike Petersons personlighet och att han typ är framstår som ganska typ pretentiös och självgod gör typ att... Alltså det är en del av varför så många ändå typ tror att han är skyldig till att ha mördat sin fru. Förstår du vad jag menar? Typ alltså hans sätt att vara. Och man gillar Colin Firth så jävla mycket typ. Så att det, nu är vi på
man ändrar tre. Lite vad man tror typ.
Ja, eller det, man blir mer så här. För att han gör ju jättemycket jättekonstiga saker som typ får vara ett lite annat ljus på något sätt för att man på något ja, men i dokumentären kontra i liksom den här serien då, trots att det är samma händelser typ. Men nu är vi på avsnitt 3. Det har bara kommit 3 avsnitt än så länge. Och nu är det som att man har glömt bort att det är Colin Firth. Så nu börjar man störa sig rejält. Nej, men det är ju, alltså det den har är ju det som dokumentären var ju en... Den är ju en klassisk true crime-dokumentär. Och det är ett fruktansvärt...
Det är ju en resa.
...fall om Kathleen Petersons död. Och huruvida hon ramlade eller hennes man dödade henne. Men det som den dokumentären är ju väldigt långsam. Väldigt mycket rättegångsbilder. Och typ därför... Den känns ju lite seg. Och inte minst blev den seg när de la till de här extra avsnitten som de gjorde.
Just det.
Och så att det slipper man ju nu med en dramatisering. Alltså det är ju lite mer pangigt om man säger. Jag längtar tills det kommer fler avsnitt. Det gör jag verkligen.
Kul. Har du sett den här dramatiseringen av... vad hette den nu då? Du vet med hon Elizabeth Holmes som gjorde den här...
Theranos.
Blod... Theranos, just det.
Nej.
Har du sett den?
Nej, har du?
Nej. Nej, men jag har den på min watchlist. Ja.
Vart är den finns?
Också i, nej, på Disney Plus tror jag.
Jag har inte Disney Plus.
Nej, du får komma hem till mig och titta.
Ja, det får jag göra. Mysigt!
Ja, men vad kul. Då ska jag titta på den.
Känns som det har kommit en del bra, riktigt bra dramatiserad true crime nu. Att det liksom börjar... Att det är liksom bedragar dokumentärer och dramatiserade mordfall. Typ känns som att det är det som är trenderna just nu. Bara en liten enig. Spaning.
Bra spaning dock.
Tack. Men du, ska vi sätta igång eller?
Let's get this party started, som jag brukar säga. Och pink. Brukar säga det alltså.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Familjen Maso bodde i Montecchia i Verona i Italien. Familjen bestod av pappan Antonio Maso som arbetade med att driva familjens gård som odlade körsbär och vindruvor. Och mamman Maria Rosa Tesari som också arbetade på gården med att typ ta hand om hemmet och liksom huset och familjen. Och tillsammans hade de 3 stycken barn som hette Nadia, Lauro och Pietro. Det verkar ha varit liksom en väldigt härlig tillvaro för barnen att växa upp i. Och de verkar liksom ha levt ett väldigt bra liv. De tjänade bra med pengar på gården. Och Antonio och Maria Rosa verkar ha haft ett bra äktenskap. Så liksom inga konstigheter egentligen kring deras liv.
Mm.
Pietro då, som var den yngsta, var lite av en sladdis kan man väl säga. Han var 7 respektive 8 år yngre än sina systrar. Så de flyttade liksom hemifrån när han fortfarande ändå var ganska, liksom, han var typ tonåring. Så att, han var liksom lite ensam barn kan man ju nästan säga. Och jag vet inte om det var liksom tänkt att han skulle driva familjegården typ för att han var den enda killen, eller du vet om de har såna old school syn på det, men han verkar i alla fall inte alls ha varit intresserad av att arbeta med familjeverksamheten. För han började på ett gymnasium som har liksom en agronominriktad gymnasielinje typ, så att han ska förberedas för att driva gården helt enkelt. Men han hoppar av innan han hinner ta examen. Så han, efter att han hoppat av då, så börjar han ta lite så här olika random ströjobb som han verkar haft svårt att behålla. Och jag vet inte om det var för att han misskötte sig liksom. Eller, han verkar liksom inte ha tyckt att det var kul att jobba. Så han verkar liksom inte ha varit så bra på det, om man ska säga så. Yep. Hans främsta liksom hobby eller sysselsättning verkar typ mest ha varit att hänga med sina kompisar och typ gå ut på nattklubb och vet, sådana saker. Så hans föräldrar är liksom oroliga att deras yngsta barn är på en så kallad slippery slope. Så den 17 april 1991, då är Pietro 19 år gammal. Mm. Och han är då ute med sina kompisar. Så kommer han hem till familjegården vid 2 på natten. Men han hinner typ bara komma hem innan han rusar till närmsta granne och säger att han såg 2 ben som låg på golvet. Så något har alltså hänt i huset. Och grannen hjälper Pietro att kalla på polisen. Antonio och Maria Rosa då har tidigare samma kväll åkt till en grannby för att delta i sin sån bibelgrupp. Och efter att de var klara med det i kyrkan så har de åkt till en bar för att se om Pietro ville ha skjuts hem med sina föräldrar. Men han hade då inte varit där, så att de hade liksom åkt dit, gått in, sett om han var där, för han brukade väl hänga där. Och så har de sen åkt vidare hem utan honom. Och klockan var runt 11 på kvällen när de lämnade den här baren för att åka hem. Så när de då sen har kommit hem så har någonting hänt. För när Pietro då kommer hem 3 timmar senare så har både hans mamma och hans pappa blivit mördade. Så polisen kommer till platsen och de går in i huset och hittar Antonio och Maria Rosa liggandes på golvet i... Och Antonio ligger typ i hallen och Maria Rosa ligger längre in i huset. Det är väldigt mycket blod på platsen och i köket hittar polisen en sån här, du vet, typ en karnevalsmask, om du förstår vad jag menar, som föreställer en djävul. Vid första anblick så tänker polisen att det troligtvis är ett inbrott som har spårat ut. Det var liksom väldigt rörigt på platsen och det var mycket saker som var liksom framdraget och utdraget från sin ordinarie plats. Så de tänkte så här att kanske har den som brutit sig in blivit överraskad av att Antonio och Maria Rosa kom hem och därför mördat dem. Polisen förhör naturligtvis då Pietro, som är deras enda barn som bor hemma och som också är den som då har hittat dem. De förhör honom liksom direkt på natten. Så han berättar liksom hur det var, att han hade varit ute med sina kompisar, kommit hem vid 2 och att han då sett liksom den här skymten av vad som har hänt. Och att han då har rusat över till grannarna för att få hjälp.
Hur konstigt att inte ens kolla efter.
Ja, men det var mörkt i huset liksom, och han har väl förstått att något är fel. Typ. Hans kompisar som han var ute med kan liksom bekräfta att de har varit ute. Och det finns också folk som har sett dem vara på den här nattklubben som de var på. När polisen frågar honom om han vet någon som skulle vilja skada hans föräldrar så har han ingen direkt han tänker på. Men han berättar att hans pappa faktiskt nämnt att han kändes lite orolig för att det var en vit bil med en skumman som kört förbi deras gård vid upprepade tillfällen. Så han säger att kanske kan den här liksom vita bilen med mannen ha någonting med det hela att göra. Så polisen kollar upp det och det visar sig att en granne till familjen Maso som har lånat pengar av Antonio men aldrig betalt tillbaka dem har just en sån bil som Pietro beskrivit. Så han kan ju liksom tänkas ha motiv. Så polisen förhör honom och liksom kollar upp allt kring honom, men han har då ett vattentätt alibi för mordkvällen, så han avskrivs direkt.
Så polisen fortsätter då att liksom pursua teorin att det var ett inbrott. Men polisen känner att det är något som inte stämmer. Det var väldigt rörigt på platsen, men de tyckte inte att det såg ut som det brukar göra liksom när någon har gjort inbrott. För liksom, deras mening var då att så här, inbrottstjuvar brukar liksom inte stöka ner på det här sättet om de inte letar efter något specifikt. Utan det är mer att du vet, de så här, öppna lådor, stänger, öppna lådor. Inte bara så här, röjer omkring på det där sättet. Så att de tyckte mer att det såg ut som att någon hade dragit fram saker liksom för att få det att se stökigt ut, för att liksom, du vet, leda dem dit.
Det är
det var inte heller, exakt, och det var inte heller någonting som var stulet. Och det var då mörkt i huset när Antonio och Maria Rosa hittades, och det som polisen tyckte var konstigt var att lamporna var urskruvade runt om i huset, vilket fick dem då att tro att det snarare var någon som liksom väntade i mörkret på att de skulle komma hem än att de var där för att stjäla saker. För jag tänker att om man ska stjäla saker så kanske man har ficklampa och bara går in. Man kanske liksom inte tar sig tid att gå runt och så här skruva ur alla glödlampor.
Nej, det kräver ju typ att man som sagt liksom ligger i bakhåll.
Polisen tycker vidare då att Pietro kanske inte har varit så chockad och upprörd och ledsen, eller vad man ska säga, som man tänker sig att någon borde vara om man hittar ens båda föräldrar mördare. Även om vi vet att det inte nödvändigtvis liksom, folk reagerar olika såklart, men polisen tycker så här, det är någonting liksom weird med att han typ är så här, ja, de är döda, typ, så. Så de liksom har Pietro på sin radar. Och så går några dagar och så får Pietros stora syster Laura ett telefonsamtal från sina föräldrars bankperson. Den här personen berättar att hon eller han har sett något konstigt på Maria Rosas konto. Maria Rosa har skrivit ut en check på 25 miljoner lire, vilket motsvarar ungefär 415 000 svenska kronor i dagens värde. Och när Laura får höra vem som har fått checken så blir hon chockad, för checken är utställd till en av Pietros kompisar, Giorgio. Laura frågar sin bror och säger att de tillsammans borde gå till polisen för att anmäla det här. Och som jag förstår det så går de dit, men väl där så blir Pietro väldigt irriterad på sin syster och säger att så här, håll dig utanför det här, det är ett lån till Giorgio som mamma var med på liksom. Men bara någon dag efter det där då så återfinns också ett block i familjens hus, och på de bakersta sidorna i blocket så är det någon som har skrivit Maria Rosas signatur om och om igen, som att man liksom har övat sig på signaturen. Mm. Så polisen bestämmer sig för att det är dags att ta in Pietro på förhör. För de liksom tycker att det luktar fishy runt honom. Så de tar in honom på förhör, och ganska snabbt och hux flux så erkänner Pietro att han inte bara har förfalskat en check i sin mammas namn, utan att han också har mördat sina föräldrar. Och polisen liksom säger själva att det verkar som att han var liksom trött och liksom, du vet, att han bara inte orkade ljuga typ. Så att han liksom, de behövde inte ens liksom jag hållat sånt där. Nej, och man vet ju annars att de kan sitta så här i flera timmar, men det här verkar typ ha gått ganska snabbt från att han plockades in till så att han bara okej, jag gjorde det liksom. Väldigt, ja. Han var däremot inte ensam gärningsman, utan han hade tre stycken medhjälpare i morden. Och det var hans kompisar Giorgio, som checken var utställd till, och Paolo och Damino. Och Damino var minderårig, alltså han var inte ens myndig när morden begicks. Och de hade alla tre då blivit lovade en summa pengar från det arv som Pietro skulle få om hans föräldrar dog. De hade planerat morden i flera månader, och den 17 april, alltså då kvällen då de mördades, var inte deras första försök. För de hade inte bara försökt en gång innan, utan de hade försökt tre gånger tidigare att mörda Pietros föräldrar. Så deras första plan hade var att anlita någon som kunde utföra morden, eller liksom, du vet, hitta någon som de kunde betala för att ställa upp. Men de gjorde inte det. Så ja, den planen, Pursue, kunde de liksom inte ta vidare än så, för att det tog stopp där. Och efter det då, när de inte hade hittat en så kallad hitman, så planerade de att förgifta dem. Och de gjorde, blandade ihop någon så här kombination av olika gifter, men slängde dem för att de var rädda att giften skulle kunna spåras tillbaka till dem på något vis. Så de slängde giften och liksom gick vidare i sin planering. Nästa plan var att Giorgio och Pietro skulle liksom hämta upp Maria Rosa i en bil. Och så skulle Giorgio sitta i baksätet och slå Maria Rosa i huvudet med någonting. Men han backade ur det när de väl satt i bilen. Och de insåg också att det hade inte löst planen. För då skulle bara hon dö och inte pappan. Så att
men de, det kom de på när hon väl liksom satt i bilen. Alltså de känns som att de gör ganska många steg på sina olika planer tills de plötsligt är så här, men hallå, det här är
nej, det går ju inte.
Det.
Mm. Vi men de är ju liksom gift. 19 och 17 år.
Uff.
Nej, det är så jäkla hemskt. Så nästa idé som de fick var att Pietro skulle, när hela familjen var hemma på söndagslunch, spränga huset.
Oh.
Så att hela hans familj, inklusive då systrarna och systrarnas pojkvänner, skulle stryka med. Och på så vis skulle han ju då liksom kunna tillskanska sig hela arvet. Och de preppade för att göra det här genom att ställa ut gastuber i huset. De hade fixat någon slags tändningsanordning och du vet, massa sånt. Men sen hände då något som gjorde att de inte kunde genomföra det. Och det finns liksom två olika varianter som jag läst. Och den ena är då att hans mamma hittade de här sakerna som han hade preppat med. Och att han då förklarade det med att han skulle ha en fest hemma. Och att det här liksom var material för att han skulle kunna ordna en bra så här ljusshow typ. En annan förklaring till varför inte den planen gick i lås var att själva antändningsanordningen inte funkade när han väl försökte på den här söndag lunchen. Oavsett vilken som då stämmer av de här, eller om det är någon helt annan anledning till att de inte gjorde det, så fungerade ju inte den planen heller.
Nej.
Och det var då de landade i den plan som de genomförde den 17 april. Och som jag förstår det, så var det liksom lite brott dem att få till det, eftersom de redan innan den 17 april hade förfalskat den här checken som Laura senare ändå upptäckte. Och anledningen till att det var bråttom var för att de inte ville att Antonio och Maria Rosa skulle upptäcka det. Så Pietro visste då att hans föräldrar skulle vara borta på sin bibelläsning den här kvällen. Och han och hans kompisar var på en bar innan de åkte hem till Pietro och familjens gård. Väl där så skruvade de då ur alla glödlamporna så att man, Antonio och Maria Rosa inte skulle kunna tända lyset när de kom hem. Sen klädde de på sig några slags skyddande overaller typ och tog sina vapen. Och de hade med sig ett järnrör och ett rattlås, och sen tog de det som fanns till hands i huset, två stycken stekjärn. Pietros kompisar satte på sig såna karnevalsmasker. Som det framgår då, så hade Pietro inte på sig en mask. Och sen väntade de då på att de skulle komma hem. Och sen kom de då hem, och de här fyra killarna mördade de här två stackars personerna. Och det verkar varit en ganska utdragen process, för att liksom det märks att de har varit så här på olika platser i hus, eller du vet, de har så här. Och jag tänker bara, det måste vara så jäkla fruktansvärt för Antonio och Maria Rosa att förstå att de blev mördade av sin egna son. Liksom. För han hade ju då, som jag förstår det, inte mask på sig. Så de har liksom sett att det var han. Och sen så tog de då med sig allting som de har använt i morden. Förutom en mask som jag tror att de liksom glömde. Jag tror inte det var med flit att de liksom lämnade den efter sig. Och så glömde de då att skruva tillbaka lamporna igen. Vilket ju ändå var en av de sakerna som fick polisen att förstå att det inte bara var ett vanligt rån. Även om de säkert hade landat där förr eller senare. Och efter då att de har utfört morden, så åkte de till en nattklubb för att skapa sig ett alibi. Och de kom inte in på den första nattklubben, så då gick de vidare till en annan nattklubb där de var i några timmar innan Pietro åkte hem då för att upptäcka sina föräldrar. Och motivet för morden var ju då helt ekonomiskt. Han ville komma åt pengarna som han skulle ärva när hans föräldrar dog, helt enkelt. Men han insåg då att hans föräldrar var ju unga föräldrar. Liksom. De var 48 respektive 55 år gamla när de mördades. Så att det var liksom inte att han bara kunde sitta och vänta på att få ut pengarna. Vilket är så jävla cyniskt och vidrigt tänkt. Men det är i alla fall motivet bakom. Och fallet och den följande rättegången fick jättemycket uppmärksamhet i italiensk media. Och det faktum att han då var så ung och gjorde det hela för att komma åt arvet och att morden var av en sån grov karaktär gjorde det då till att liksom, det var väldigt intressant för både allmänheten och, eller allmänheten, jo, intressant, men allmänheten och media var liksom väldigt intresserade av att rapportera om det och läsa om det. Och i rättegången som inleddes ett knappt år efter att Antonio och Maria Rosa mördats var han liksom väldigt så här välklädd och jag läste någonstans att han betedde sig lite så som stjärnan i en show genom hela rättegången. En psykiatriker bedömde att han hade narcissistisk personlighetsstörning och det bedömdes att han var tillräknelig när han begick morden. Han dömdes till 30 år i fängelse. Giorgio och Paolo som var med hjälpare i morden dömdes till 26 år och Damino då som var minderårig när morden begicks dömdes till 13 år i fängelse. Inne i fängelset så försökte Pietro först få ut sin del av arvet men hans advokat typ rådde honom att lägga ner det för att det skulle liksom, det gör honom inget gott att han liksom framstår som en
att han fortsatt girig. Bara vill ha tag på pengarna liksom.
Exakt så. Men tiden verkar liksom ha gått där inne och det verkar som att han då ändå började känna så här ånger och han sökte sig då till sin religion. Han skrev brev till biskopen i Verona och sa då att han kände så mycket ånger och ville be om Guds förlåtelse. Och biskopen som blev hans då religiösa ledare och hjälp genom straffet satte också Pietro i kontakt med påve Franciscus och massa sånt. Han pluggade i fängelset och deltog i dramaklasser och han har berättat att han fick väldigt mycket brev under tiden han satt inne. Brev från unga människor som då sa att de ville göra samma sak som han hade gjort och hur han, då han berättat också då hur han hjälpte dem att komma på andra tankar. Men han skötte sig bra i fängelset och 2008 så fick han någon slags liksom lättnad av sin dom för då fick han börja jobba. Så att han bodde på fängelset och jobbade på något slags dataföretag. Mm. Så han liksom, ja, var ute på dagarna helt enkelt på kontoret. Och då fick han möta liksom väldigt mycket olika slags hat för brotten han hade begått när han väl var ute. Och hans straff förkortades till slut och så släpptes han permanent 2015. Och idag då, han verkar ha haft det liksom lite så kämpigt med droger och lite olika sånt när han kom ut. Men idag då, och det verkar också som att han hållit på med någon slags utpressning mot sina systrar. Men jag har alltså läst italienska artiklar som jag har...
Jag fattar, jag förstått.
Alltså, men idag då så bor han, vad jag förstår, i närheten av sitt barndomshem där han försörjer sig som trädgårdsarbetare.
Hur länge satt han inne?
Alltså han satt inne från typ 92-93 till 2015.
Så vad blir det? Det måste vara fruktansvärt svårt att hamna i fängelse som så ung, sitta så länge och sen försöka komma ut och anpassa sig till samhället.
Mm.
Det måste ju vara helt sjukt. Hur jävla svårt som helst, verkligen.
Gud vad så verkligen. Skithemskt. Jag har då läst på Il Giornale av Sofia Di Nolfo. Och sen så har jag varit inne på den italienska Wikipedia-sidan om fallet. Och sen så har jag också varit inne på Donna Pop, som är en blogg. Och sen så har jag läst en artikel på medium.com som är skriven av Häng kvar. Vittoria Saladino som, och den heter He refused to cover his face while he massacred his parents. Uff. Och sen tung har jag läst ett inlägg på Imadion och sen så Alitia har jag också läst en artikel som while in prison he repented and wrote to the Holy Father and then received unexpected phone call skriven av Gelsomino del Guercio. Och lite flera sidor som vi länkar i Facebookgruppen.
Uff, tack snälla du.
Tack själv.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Paret Ellie och George Gianni var grekcyprioter som många andra i mitten av 1900-talet hade lämnat sitt hemland och bosatt sig i London. Och paret fick 4 barn, 2 pojkar, 2 flickor. Och hela familjen bodde i ett hus på Belsize Road i norra London. Pappa George var skomakare och han drev Nick's Shoe Shop som låg bara ett par minuter från familjens hem då. Och Ellie verkar typ ha hoppat in och jobbat där lite grann när det behövdes typ. Hon gick in och styrde upp lite grann. Barnen går då förstås i skolan men hjälper också typ till i så här, den här i deras sån shoe shop då under sin uppväxt. Och familjen höll väldigt mycket på sina grekcypriotiska rötter och traditioner och var liksom, men det var en väldigt traditionell familj och de var ganska konservativa. Så även om typ barnen växte upp i så här 80-talets London så var det inte så typ att de var ute och typ festade och typ dejtade och sånt liksom. Utan de, jag läste typ att så här, de här systrarna hade typ såna, du vet, chaperons när de var typ ute. Och, alltså det är liksom sådär. Så att de var ja, men väldigt liksom konservativa helt enkelt. Och yngsta dottern hette Gianola Gianni. Hon kallades Lucy efter skådisen Lucille Ball av sina syskon och föräldrar. Och det gjorde hon på grund av sin lättsamma och typ livliga personlighet. Men hennes kompisar kallade henne för Noodles. Och de känner henne som liksom en väldigt, så här, väldigt rolig person. Alltså både som att hon var liksom glad och rolig att vara med, men hon var också typ sjukt kul typ. Så hon var väldigt populär, helt enkelt. Och det gick så där för Gianola i skolan. Visserligen, alltså grekiskan gick bra, men det var typ det enda som gick bra. Så sommaren 1982 så var hon då 17 år gammal och hade just gått ut secondary school. Och hon hade extra jobb i någon affär och väntade samtidigt på att få resultaten från sina O-levels för att senare kunna då söka vidare utbildning. Och som jag förstått det så har anledningen till att hon inte liksom har fått de här resultaten än är för att hon har varit tvungen att typ göra om proven typ. Så hon vet inte riktigt vad hon ska ta vägen liksom härnäst i livet. Hon har en tanke om att kanske ge sig in i bankvärlden som hennes syrra. Men hon är egentligen väldigt intresserad av att bli kosmetolog. Så hon har hittat någon kurs typ hon vill gå. Och hon tycker liksom i livet typ väldigt mycket om skönhet. Alltså hon gillar typ att hålla på med hår och är väldigt klädintresserad och så. Så att det skulle liksom typ passa henne väldigt bra sådär. Mm. Och utöver att det intresset så gillar hon att läsa, hon gillar att kolla på tv och sen så gillar hon att dansa grekisk dans. Så hon går på någon sån grekisk danskurs typ. Och fredagen den 13 augusti 1982 så följer Gianola med Ellie till Nick's Shoe Shop för att leverera lunch till George. Och det var typ någonting som de gjorde ganska ofta. Alltså typ att de gick och gav honom lunch helt enkelt. Men den här gången så bestämde sig Ellie för att stanna med George. Det var något typ hon behövde fixa i verksamheten. Så hon säger då till sin dotter att hon ska gå de här få minuterna, alltså det är typ 5 minuter, hem från liksom Nick's Shoe Shop hem då till huset på Belsize Road. Och hon ska göra det då på egen hand. Och där ska hon liksom sätta igång med fredagsmiddagen. För de ska äta lammlägg och det ska liksom köras långsamt.
Är lammlägg det på, som är på ben?
Ja, men det här, jag tror att det är liksom ett baklägg, vilket gör att det är större liksom.
Mm-hmm. Läskigt.
Varför är det läskigt?
Det är så obehagligt. Jag tycker inte om när man ser benet.
Jag förstår. Okay. Mm. Mm. Ja, men det ska hon äta i alla fall.
Men det är säkert väldigt gott.
Ja, det tror jag. Och typ också, du vet så, långsamt lång tillagat i ugnen.
Det är säkert jättegott.
Det tror jag. Greker känns väldigt bra på lamm.
Mm. Absolut.
Och så Janola säger då hej då till sina föräldrar och går hem. Och mindre än en timme senare så kommer George och Ellie hem till huset. Och de ropar på Janola men får inget svar. Så de börjar liksom gå mellan rummen på de olika våningarna i huset. Och till slut så har Ellie kommit till deras sovrum. Och där ser hon då sin dotter liggande på sängen. Hon är livlös. Kroppen är, alltså hon är, hennes kläder och hår är genomblöta. Hennes tröja är sönderskuren och hon är naken på underkroppen. Och hon har då utsatts för våld och även strypts till döds. Och det här, det är liksom bara gått en timme. Det är mitt på dagen. Alltså det är liksom fruktansvärt. Och man förstår inte hur det går till liksom. Men polisen börjar då kartlägga vad som har hänt liksom under den här timmen. Efter att hon har sagt hej då till sina föräldrar. Och då har hon gått hem och så har hon typ satt på sin favoritmusik. Vilket är så himla heartbreaking för att det, hon är liksom ensam i huset typ en fredag eftermiddag. Så här. Det är sommar. Hon typ lyssnar på sin favoritmusik. Åh, det är så sorgligt. Och hon har då satt igång och liksom börjat med maten. Och vid tvåtiden har två olika vittnen sett en man i 20-årsåldern vid familjen Jannis hus. Den ena ser mannen liksom gå upp till dörren och ringa på. Och den andra ser Janola prata med den här mannen stående liksom i dörren då. Så han står ute liksom på trappan typ, och hon står i dörren. Och det här vittnet minns tydligt att Janola typ log och skrattade mot den här mannen. För att han var själv då lite svag för henne. Och han minns väldigt tydligt att han tänkte typ att han önskade att hon gjorde det mot honom.
Ja, okej.
Så familjen kollade liksom alltid ut genom fönstret när någon ringde på. Så man tror att Janola lär ha gjort det den här gången också. Och ändå då bestämt sig för att öppna för den här mannen.
Mm.
Vid 20:02 så hör en annan granne ett skrik som liksom man tror då har kommit från familjens hus. Och polisens teori är att när något har liksom vänt i deras konversation, att det har gått från trevligt där hon typ har skrattat och du vet sådär till att bli obehagligt, så har hon försökt stänga dörren. Men då, och det här är liksom, det är exakt mardrömsmaterial. Så hon har försökt stänga dörren, han har typ fått in foten liksom och typ fått upp dörren igen. Och då har hon vänt och börjat springa upp för trappan för att komma undan. Och det här huset är liksom ett sånt vanligt brittiskt hus. Du vet att det är typ tre eller kanske till och med fyra våningar. Men jag tror att det är tre våningar i det här fallet. Men det är ganska små ytor på varje våningsplan. Utan det är väldigt mycket trappa liksom. Så att hon har då liksom vänt, börjat springa upp för trappan. Och han, den här mannen har följt efter. Och anledningen till att man tror att det har liksom hänt så att hon har försökt fly upp är för att man hittar hennes sån ankelkedja typ trasig på mattan halvvägs upp. Så man trodde att hon har liksom försökt ta sig upp och han har fått tag i hennes fot och liksom ryckt av den här ankelkedjan.
Åh fy.
Och sen så tror man liksom att hon har fortsatt, eller hon har lyckats ta sig högre upp, för att på nästa våning så hittar man, du vet, så här, något armband som är trasigt, alltså så att man kan liksom se hennes typ smycken liksom, hur han har fått tag på henne typ. Man tror också att Janola försökt barrikadera sig först i en av sina bröders rum och sen i sina föräldrars badrum. Och där kan man se att duschen har liksom varit på. Och man tror då att någonting har hänt inne i badrummet och det är därför hon, om du minns, att hon var blöt liksom.
Mm.
Och sen har då gärningsmannen våldtagit och dödat henne på hennes föräldrars säng.
Fy fan.
Och man hittar sperma på överkastet, men vid den här tiden har man då inte samma utvecklade DNA-teknik som idag att använda sig av, sådär. Men man förstår liksom att man har vett på att, eller man kan använda den. Jag tror man kan jämföra DNA-profiler, typ på något sånt.
Okay.
Alltså, så att det går att använda, men inte på samma liksom, storskaligt som vi kan idag, helt enkelt.
Nej.
Så att man pratar då med familj och med vänner om vilka Jan-Ola umgåtts med och träffat på, och hennes vänner verkar typ eniga om att hon har liksom levt efter sina föräldrars strikta regler. Hon har typ inte, det är inte du vet så här, att hon har varit ute och typ
nej.
Dejtat bakom jo. Deras rygg liksom. Utan det verkar som att hon har typ ja, levt så som de typ tyckte att hon skulle leva liksom. Och man kan utesluta alla killar och även alla manliga lärare på hennes skola med teknisk bevisning. Jag tror att man både kollar fingeravtryck för att man hittar fingeravtryck på platsen, men också kanske då kan jämföra DNA-profiler. Jag är lite osäker. Men någonting kan man göra med DNA i alla fall. Eller med det här med spermafläcken liksom. Och Ellie och Jan-Olas syster Maria, de minns att en man har följt efter dem. Typ och Jan-Ola då, när de har varit ute och gått tillsammans typ några veckor tidigare. Så att det här är typ en man som de har liksom noterat, typ har, du vet, stått och kollat på dem typ. Och sen så har han, alltså de har insett att han har följt efter dem. Alltså han har gått efter dem hela vägen hem. Och till slut har de typ sprungit in i huset och typ kollat ut genom fönstret, och då har han stått kvar. Och det här är bara liksom då några veckor innan mordet. Och den här mannen beskriver dem som att han är i 20-årsåldern. Han är kort, han har mörkt hår och ser ut att ha ursprung någonstans runt Medelhavet. Och det stämmer då överens med den här mannen som vittnen sett utanför familjens hem vid tiden för mordet. Och man tar fram en fantombild efter beskrivningen, och den liksom sprids i media. Men trots då att det här mordet får väldigt stor uppmärksamhet och den här bilden sprids ordentligt, och trots att det har begåtts mitt i London, mitt på dagen, under en enda timme i liksom det här huset, så förblir då mordet på Jan-Ola olöst. Och hennes familj jobbar liksom stenhårt för att inte låta polisen och allmänheten typ glömma deras dotter och syster. Och George, Jan-Olas pappa, han är, alltså han lägger liksom hur mycket, all sin energi som han orkar på det liksom. Och han, du vet, skriver till typ alla politiker och alla så här myndighetspersoner han bara kan komma på. Alltså han, du vet, han skriver typ brev till Margaret Thatcher, han skriver brev till chefen för Scotland Yard, för att han inte vill att utredningen ska stängas typ, utan att han vill att den ska liksom fortsätta vara öppen typ. Och för då att man ska kunna typ hitta mördaren någon gång i framtiden. Och han lyckas med liksom det, att man stänger aldrig utredningen, men han kommer aldrig att få uppleva att man hittar hans dotters mördare, för att George Gianni får en hjärntumör och dör 88. Och begravs då bredvid sin dotter på en kyrkogård i norra London.
Gud vad sorgligt.
Men folk omkring honom beskriver verkligen, du vet, hur han är så här, han är typ heartbroken bara. Alltså han är förkrossad av en spiller av sitt forna jag typ. Men som sagt, utredningen stängs aldrig. Och det finns liksom många inom polisen som jobbar med det här fallet genom åren som liksom inte kan släppa det, utan fortsätter att återkomma till det med liksom ojämna mellanrum. Så genom åren så intervjuar de över 1000 personer utan att kunna komma vidare. Men 1999 så är det någon som bestämmer sig för att typ ta en titt på det här igen. Så att nu är vi då, vad blir det, 17 år senare. För då har ju DNA-tekniken kommit längre. Och man börjar liksom använda sig. Man har haft liksom sinnesnärvaro nog att spara de här, det här överkastet på ett liksom bra sätt typ. Så att det tar 4 år. Men till slut, 2003, så har man till slut en fullständig DNA-profil. Nej. Så att man tänker väl då att så här, en person som har begått den här typen av brott har begått andra brott med liksom. Och man testar att köra DNA-profilen i polisens liksom databas får ingen match.
Nej.
Och det tar tvärstopp igen. För det är det enda de har. Alltså de kan inte göra någonting annat än att liksom testa DNA.
Nej.
Ingenting händer förrän 2015.
Shit.
För då grips en man som heter James Warnock för barnpornografibrott. Och han tvingas lämna ett DNA-prov. Ett DNA-prov som är en fullständig match med det som tagits från överkastet i Jan-Olas föräldrars sovrum. Så 1982 var James Warnock 22 år och bodde typ 500 meter från Jan-Ola tillsammans med sin fru. Han jobbade som platssättare bland annat i närheten av familjens hus. Och när han förhörs om hur det kommer sig att hans sperma hittats i Jan-Olas hus, påstår han att han först träffade henne på Nick's shoe shop, att de typ fortsatte prata efter det, hade mer och mer kontakt, blev vänner och sen inledde en relation. Så han menar att han har haft sex med Jan-Ola, men med samtycke.
Okay.
Han säger också att han inte hade någon aning om att hon blivit mördad. Trots att han bodde i det här området vid tiden för det. Och det var liksom en superuppmärksammad händelse.
Ja.
Men han bara, det stämmer ju inte. Jag hade ingen aning, typ. Han har ett ganska självgod framtoning, kan man säga. Alltså han är riktigt jävla störig i de här förhören, typ. Du vet, han liksom, han är så jävla nöjd när han typ pratar om hur den här, du vet, vackra 17-åringen typ, de hade liksom only a quickie. Alltså du vet, han är liksom äcklig. Han är så jävla äcklig about it, typ. När polisen frågar hur han såg ut när han var ung, för de har ju ändå den här skissen och sådär. Så han är 55 år när han grips. Men han då liksom, är det som att han blir så himla nöjd när han tänker tillbaka på hur han såg ut. Så han typ skrattar till och svarar: "How can I put it? John Travolta?"
Men snälla.
Alltså, han är så störig.
Är han lika ful som John Travolta är nu när han var gammal också?
Alltså han är fulare, skulle jag säga.
Mm.
Sorry. Sorry till John om du lyssnar.
You never know.
Rättegången mot James Warnock inleds sommaren 2016. Alltså 34 år efter mordet på Jan-Ola. Det är så sjukt. Och ingen verkar tro på hans historia om att han hade en relation med henne. Hon dejtar inte, och jag vet verkligen inte vad det här är för typ av bevis, och tycker typ att det låter jättekonstigt. Men det står överallt att det presenterades bevis för att hon var oskuld när, alltså innan attacken. Jag vet liksom inte riktigt vad det betyder. Men nej, det är liksom, det i artiklar så står det att det presenterades bevis på det i rättegången i alla fall.
Okej.
Det tar juryn 6 timmar att komma fram till att James Warnock är skyldig, och han döms till livstidsfängelse med minimum om 25 år. Under rättegången så vittnar bland annat Ellie och Jan-Olas syskon, och efter att domen kommit skickar familjen ett meddelande till pressen, och de inleder: "For over half a lifetime we have had to live with the daily torture of what happened to our daughter and sister Lucy. All who knew her loved and adored her. Even through her death, she deeply touched those involved in the investigation of her murder." Och de typ så skriver jättefint och typ tackar alla poliser som har utrett mordet och de som har liksom stöttat dem under hela den här processen, och sen avslutar de: "We now pray that we can move forward with the rest of our lives, having some peace in knowing that her killer has been brought to justice and that a very dangerous man is no longer a threat to anyone else." 34 år.
Alltså det är så lång tid.
Och det är just där, du vet, det fanns vittnen. Han bodde precis där. Mm. Alltså det är liksom, han borde verkligen ha hittats, typ.
Mm.
Men han gjorde bara inte det.
Shit.
Och du vet, även typ, han bodde typ kvar där, och sen flyttade han typ till något annat hus med, också i närheten, med sin fru, fick typ 2 barn, hade ett helt vanligt liv, tills han också då bestämde sig för att jag tror sprida barnpornografi.
Alltså, fy fan.
Så att det var då historien om Janola Janni, Lucy, eller det urgulliga smeknamnet Noodles.
Det är väldigt gulligt. Men och jag, vad
jag vet, det är fruktansvärt. Och jag har då sett ett YouTube-klipp som sätter ihop typ lite olika liksom tv-uppdateringar genom åren om det här fallet. Det är publicerat av kontot True Crime Report och det har titeln Crime Watch UK 34-year-old cold case murder solved. Jag har läst ett gäng BBC-artiklar där jag inte hittat journalistnamn, bland annat How a teenager's killer was brought to justice after 34 years. Sen har jag läst en artikel av Tristan Kirk för Evening Standard, en av David Burke för Hampstead and Highgate Express, en av James Grierson för Guardian och på Wikipedia.
Alltså, det var känslan det hade för de poliserna när de hittade honom, eller?
Jag vet. Jag tror att det är en kvinnlig polis som ledde just utredningen på slutet typ, och att hon beskriver att hon var på teater med sin mamma när hon typ fick sms:et, och du vet att det var liksom bara så här den största chocken typ. Att man liksom inte, och samtidigt som att det typ när man har en fullständig DNA-profil så är det ju, för jag fattar typ, för det enda man kan göra är att vänta och fortsätta testa typ.
Ja. Så sjukt.
Ja. Ja, men det är någonting med de här sorgligt fallen när det tar så lång tid och just familjer går runt i sån liksom, de vet ingenting liksom, och sen till slut tänkt liksom möta den här mannen i rätten. Är det gott att föreställa sig? Usch. Uff.
Väldigt sorgligt.
Sorglig vecka, hörru. För ovanlighetens skull.
Verkligen.
Det hörs igen nästa
Men det vecka. Var allt. Ja, det var precis. Allt. Det var allt för den här veckan. Ja, jag gläds till att träffa er i Göteborg och träffa er i den så kallade etan här också.
Det gör vi verkligen. Nästa vecka i eten.
Det är bra.
Hej då!
Hej då!